Välkomna till dagens debatt, slaget efter 12, som idag diskuterar diagnosduktig. Igår så kom programmet ut på Spotlight, eller TV-program Spotlight, och det finns också att se på arenan. Och redaktören till programmet Diagnosduktig sitter här, Mikaela Rosenback, välkommen.
Tusen tack.
Jag börjar med dig för att jag ens presenterar de andra gästerna. Fråga, hur duktig är du?
Ganska duktig ofta. Tyvärr lite för duktig. Tackar jag till saker spontant fast jag kanske borde säga nej och vill alltid prestera bra.
Och det där, när du säger prestera bra, vad är prestera bra?
Det är att prestera kanske lite mer än vad jag borde ibland, lägga ribban väldigt högt om man tänker på skolan, så att ha bra vitsord och på jobbet att känna att jag alltid gör så gott jag kan.
Mm. Då vänder jag mig till mina två andra gäster här. Jag har Christian Wahlbeck med mig här. Han sitter här mitt emot mig. Du är psykiater, jobbar som utvecklingsdirektör vid Psykisk hälsa Finland. Hur låter det här som Mikaela beskriver sig som?
Det låter nog som, jag har hört det här tidigare, och det är många unga kvinnor i Finland som sätter en stor press på sig själva, försöker vara väldigt duktiga och prestera. Och det ser man ofta sedan som olika former av utmattningssyndrom och ökade sjukskrivningar, ser man det i statistiken också bland unga kvinnor på grund av ångest och depression.
Mm. Och det här just att sätta ribban väldigt högt, man ska vara bra redan i skolan, och så är det på något sätt, skiljer det här från pojkarna på något sätt?
Pojkar och flickor har olika psykiatriska tillstånd. Mm. Pojkar har kanske mera problem med beteendet, med att hålla sig till regler. Pojkar har mera problem med alkohol och droger. Pojkar är mera impulsiva, gör mera självmord, har mera beteendestörningar. Men däremot, flickorna har mera problem kring det här med självbilden. Flickorna har betydligt mera ätstörningar, mera utmattning, mera depression och ångest. Så vi ser en skillnad mellan könen.
Mm. Okej, då säger jag välkommen också till Nonni Mäkikärki som det där jobbar i psykosociala förbundet. Välkommen.
Hej. Tack.
Hur låter det för dig det här? Hur duktig flicka har du varit?
Jag har nog varit en duktig flicka och sen en mindre duktig flicka, och nu är jag igen en ganska duktig flicka. Att nu känner jag igen det här. Och jag
kan fördjupa det här lite, på vilket sätt är du idag en duktig flicka?
Jag jobbar också ganska mycket, också av den orsaken att jag älskar mitt jobb. Mm. Ja, det ger mig jättemycket meningsfullhet i livet, och jag älskar det jag jobbar för, och det är en viktig sak. Så då är det lätt hänt att man jobbar lite utanför arbetstiden också, till exempel. Mm. Och sen lever vi också i ett samhälle var man hittar en massa krav. Och jag tänker att den här liksom boxen för flickor är ganska mycket snävare än den kanske är för pojkar och män. Att man måste rymmas in i ett snävare ideal.
Kan du lite fördjupa?
Om man tänker redan på liksom utseendemässigt. I och för sig har vi ju ett mycket sundare skönhetsideal idag än vad vi hade kanske för 10-15 år sedan. Att nu handlar det om kanske hälsosamma kroppar och mycket träning och mycket motion och sånt här. Men att nu ställer det ju också krav på det här, hur man ska leva sitt liv och vad allt man ska hinna med. Sen tänker jag nog ännu också att den här liksom normen för flickornas beteende är snävare än för pojkarnas. Att flickorna än idag också till viss grad ska bete sig, inte vara helt för högljudda, redan om man tänker på politiker. Och när vi har liksom framstående kvinnliga politiker som tar starkt ställning till olika saker så hör man lätt att men hon ska nog alltid tjafsa och alltid ska hon vara så aggressiv i munnen och så här.
Mm. Vad tänker ni andra om den här analysen? Vad tänker du, Christian?
Det först tänkte jag på det som någon inledde med att du är en duktig flicka, men så fortsatte du med att du älskar ditt jobb. Och då tänkte jag att då har du åtminstone inte utmattningssyndrom, för att det är ett av de första tecknen är att man förlorar den här glädjen i arbetet och arbetet börjar kännas som en börda.
Mm. Jag tänker att med den här duktig flicka, jag är lite på ett sätt lite allergisk mot den termen, för att duktighet i sig kan ju också vara något väldigt positivt, att man har ambitioner och man är framåtsträvande och så här. Men när det blir den där påtvingade duktigheten som jag tänker att ofta har att göra med förväntningar som kommer dels från samhälle, kanske föräldrar, lärare, men också inifrån, att man skapar de här förväntningarna på sig själv, så det är då det blir problematiskt.
Men jag tänker alltid, när det pratas här om, också i ditt program pratas det mycket om samhälle som något sånt här ganska abstrakt någonting. Jag skulle vilja att du preciserar det här. Att vad är det liksom, vad menar du med samhälle? Att samhälle ställer förväntningar?
Mm. Det där är ju svårt. Det är svårt att definiera det. Just för att det är lite luddigt i kanterna. Jag tänker att samhälle är allt från skolan, hur vi pratar med barnen redan i skolan, hur vi tilltalar pojkar och flickor. Det är också förväntningar hemifrån. Och det man ser omkring sig, alltså sociala medier, reklam i gatubilden, allt sånt här som byggs på och skapar det här samhälle som vi har omkring oss hela tiden. Och det är kanske också det att idag så kan man inte stänga av det här på samma sätt som man kunde göra. För att idag så är det möjligt att jämföra sig med någon på andra sidan jordklotet. Medan förr så kanske man jämförde sig med ett syskon eller en klasskompis.
Men är det så, alltså, har du gått omkring och, nu vet jag inte hur gammal du är, men har du gått omkring och känt dig påverkad av till exempel social media hela din, jag liksom har levt min den här ungdomstid före social media var ett faktum till exempel. Har du gått omkring och jämfört dig?
No, jag är född i början av 90-talet, så att jag hade turen, vill jag säga, att liksom hinna bli i alla fall lite vuxen innan de här sociala medierna fanns 24/7. Mm. Att jag skaffade Instagram till exempel. Jag tror att det var gymnasiet eller när jag redan hade flyttat hemifrån. Så jag har kommit undan det där att redan som barn mötas av bilder på vad alla andra gör hela tiden. Men jag tror nog att det påverkar jättemycket. Alltså, tänk nu hur man får se alla andras lyckade liv hela tiden. Och så tror jag att man lätt glömmer bort att det här är fragment och ett urval. Att folk väljer vad de laddar upp. Och så ser man det. Och mitt i allt så tror man själv att jag måste ha en bra utbildning, ett välbetalt jobb samtidigt som jag reser jorden runt och hittar den perfekta parten och köper ett hus.
Christian?
Det har säkert blivit svårare att vara ung och växa upp. Dels är det här med sociala medier och att man måste är tvungen att få bekräftelse därifrån, men också annars har ju samhället ändrats så att man måste göra flera val än tidigare. Det finns en större frihet, men samtidigt finns det också en större ångest. Ingenting är färdigt utstakat. Man går inte i sin faders fotspår om man är en son längre eller i mammas fotspår om man är en flicka. Utan man måste göra val, och alla har inte förmågan att göra de här valen. Och dessutom har man gjort ganska olyckliga reformer i skolan där man har minskat det här stödet som man får från vuxna. Man ska göra sina egna studieplaner, man ska studera på egen hand. Många i andra stadiet, till exempel den åldern, har inte ännu den här förmågan och faller utanför systemet. Och det här kanske drabbar faktiskt pojkar mer än flickor. Så att vi har en samhällsutveckling där det är både för pojkar och flickor kanske svårare att hitta ett psykiskt välbefinnande och en balans i livet.
Mm. Jag tror att de här valen är också väldigt stressande. Att vi har ett ganska individualistiskt samhälle där hela världen ligger framför de ungas fötter. Man har ett smörgåsbord, man kan ta för sig av vad som helst. Och om du inte klarar av att göra det eller vill göra det av en eller annan orsak, du kanske inte vill studera utomlands, så blir det liksom ett misslyckande. För du hade ju alla chanser. Varför tog du inte vara på dem?
Vad tänker du, Nonni, när du hör det här?
Ja, samtidigt är ju det här smörgåsbordet har val helt fantastiskt. Alltså det är ju en fantastisk frihet. Och jag tänker att någonting som också styr den här hur vi ser på saker är hur vi talar om det. Nu sitter vi här och talar om duktiga flickor. Inte framgångsrika, energiska, dryftiga kvinnor som får en massa gjort och en massa tillstånd. Utan nu försöker vi också se på det här ur ett ganska liksom problemcentrerat sätt. Att visst, i och med att kvinnor idag har större möjligheter också till karriär och att göra olika saker, så visst är det ju en balansgång för alla att hitta. Att var går mina gränser, hur mycket orkar jag, vad är okej för mig?
Mm. Alltså, ni talar om det här med att vi har alla möjlighet att välja. Och sen när vi ska välja, så jag blev intresserad av det här som du, Christian, också påpekade, att det är särskilt för pojkar också ett problem, det här just med alla de här valmöjligheterna. Att det blir någon form av ångest över det, att du inte vet vad du vill.
Mm. Och det ser man redan i skolorna, att sedan flickorna har faktiskt lättare att söka hjälp och stöd i elevvården och skolhälsovården. Pojkarna har inte den här förmågan att söka hjälp och försöka klara sig på egen hand. Och många av dem faller ju utanför sedan både skola och arbetsliv och blir marginaliserade. Så det är väldigt viktigt med ett tillgängligt tidigt stöd för alla. Det som vi ser idag är att det här stödet finns inte i skolan och på basnivå, utan istället så har ju remisserna till psykiatrin ökat med 300% för de unga på 10 år. Men det här är ju inte rätt, det är ju inte så många fler som behöver psykiatrisk vård, utan det är att det inte finns det där stödet där det ska finnas i de ungas vardag. Och därför har vi nu jobbat väldigt mycket på att vi ska få vad vi kallar en terapigaranti. Att alla som behöver det här samtalsstödet också ska få det på basnivå.
Det här terapigarantin är ju en sak som också funnits ett sånt här medborgarinitiativ om. Den här, just att alla ska ha möjlighet till terapi i ett tidigt skede.
Precis, och det ska komma upp till riksdagsbehandling nu i höst.
Mm, vad tycker du skulle lösa problem?
Jag tror absolut att ju tidigare vi kan sätta in resurser, så desto bättre. Att det handlar jättemycket om det förebyggande. Att sen när folk väl mår dåligt, så då kan vägen tillbaka vara ganska lång. Men att om man redan i ett tidigare skede skulle få hjälp, så tror jag definitivt att det skulle kunna lösa en del av problemet i alla fall.
Mm. Ja, det är ju så att ju snabbare man får hjälp, desto tidigare man får hjälp och stöd, desto snabbare och liksom lättare blir den här återhämtningen. Och sen en annan sak som det här att den här hjälpen borde mera utgå från behovet och inte från diagnoser. Visst, de här diagnoserna hjälper också till att människor får jämställt hjälp och stöd och har rätt till vissa former av hjälp då när man har den här diagnosen. Men att mera borde man ju utgå från det här individuella behovet och inte så blint stirra på diagnoserna.
Mm. No, är de här diagnoserna, så att diagnoserna har gått upp markant, säger man. Nu hade vi en diskussion, nu måste jag säga hur det är. Vi hade en diskussion här före sändningen, det här direktsändningen. Så det är en diskussion om hur den här statistiken har kommit till. För att också i ditt program, Mikaela, så hänvisar man till att det är en alldeles drastisk ökning från mitten av 90-talet. 2000 depressionsdiagnoser för 15-34-åringar i året. Till nuläget 14 000. Och nu funderar vi här före att hur är den gjord, den här statistiken. Här är bland annat Christian Wahlbeck lite skeptisk till att det direkt skulle handla om så här många flera fall.
Och det beror på det att när vi gör befolkningsenkäter eller skolundersökningar, så då ser vi inte en sån här markant ökning av antalet av depressionsfall. Mm. Men det finns mycket andra förändringar som vi ser. Det är lättare att tala om psykisk ohälsa, det är mindre stigmatiserat. Flera söker hjälp, det vet vi också än tidigare. Och det är det är en positiv utveckling givetvis. Men att det skulle ha skett en sån här markant ökning av själva depressionssjukdomen, så det har vi svårt att tro på. Det kan hända att det finns en liten ökning när det gäller unga kvinnor just, men det är det enda man ser i befolkningsenkäten.
Mm. Nu talar vi om depressionsdiagnoser. Det som du, Mikaela, tar upp i ditt program är också att vissa är utbrända, alltså de helt enkelt har jobbat sig till ett sånt stadie där de är trötta. Det är inte riktigt samma som att lida av depression.
Nej, utmattningssyndrom är ju inte depression, utan det är någonting annat. Det är att man är väldigt trött, att man får sömnsvårigheter, man har svårt att koncentrera sig, man har minnessvårigheter, man förlorar glädjen i arbete. Och det kanske, jag håller ju med någon om att diagnoser är inte viktiga, behoven är det viktiga. Men här har vi ett sånt fall att samhället inte godkänner den här diagnosen utmattningssyndrom. Och där man kanske skulle kunna få, människor kunde få bättre hjälp om diagnosen skulle godkännas.
Mm. Och diagnoserna i sig ger ju också lite riktlinjer för vad är det man ska ta tag i. Att jag tänker att en sån här kombination, utmattningsdepression, är ju det här optimala. För att det finns ju alltid en bakomliggande orsak till det här så kallade duktighetssyndromet. Det är att man jobbar över sina egna gränser. Det är ju någonting i en självbild eller en självförtroende eller någon inlärd modell. Det finns någonting, det bottnar i någonting. Och sen kommer det då fram, till exempel i arbetslivet eller i studielivet. Och då om man skulle få en diagnos som man då idag inte kan få i Finland, men om man bara talar om utmattningssyndrom, så då är det ju lätt att man bara tittar att vad är det där i arbetslivet eller studielivet? Vad är det som är för mycket? Hur ska vi åtgärda det? Sen med det här utmattningsdepression, att man tar med den här depressionen, så då handlar ju behandlingen och stödet ofta om samtalsstöd, där man försöker komma underfund med att vad är det som det här bottnar i.
Mm. Det är ju svårt med de här klassificeringarna, för att jag tänker att varje människa har ju sin historia, och någon har blivit utmattad enbart på grund av jobbet, att hen har haft för mycket helt enkelt på jobbet, och någon annan har jobbet i kombination med att någon annan del av livet fallerar på ett eller annat sätt. Och därför är det också, tycker jag, lite problematiskt att bunta ihop allt det här i depressionsdiagnoser, för att det är kanske inte hela sanningen heller.
Jag tänker så här, jag måste nu testa en tanke här. Tillika säger man att vi aldrig har haft det så bra som idag. Att alla mår bättre och folk lever längre och allt sånt här. Då tänker jag på hur kvinnor till exempel då hade det förr. Och vi var lite inne på det här. Och jag kan tänka mig nu att om någon kvinna i min mors ålder till exempel sitter och lyssnar på det här, så tänker att jag gästas ändå, att nu har ni det jobbigt. Och tänker på sin egen efterkrigstida liksom ung mor med många barn och det där. Allt det här som vi nu inte vill ju förstås ha tillbaka i den tiden. En tid av brist och det fanns inga hushållsmaskiner. Jag har minnesbilder av min mamma som hade ett badkar där hon bykte före hon fick tvättmaskin. Nu låter jag jättegammal, men att så här var det, att det var liksom inte. Förstår ni vad jag greppar efter? Hur kan det bli så att man mår sämre när egentligen omständigheterna blir bättre? Ja, någon ni vill svara?
Jag tror inte att vi mår sämre än vi har mått tidigare. Jag har inte fått bevis på att vi skulle må sämre. Att världen förändras hela tiden, och det finns alltid utmaningar i det samhälle man lever i. De här omvärldsförändringarna idag handlade till exempel om digitalisering. Någon gång i tiden handlade det om urbanisering eller efterkrigstiden eller industrialiseringen. Men att alla tider ställer sina egna krav och sina egna utmaningar och så försöker, och symptomen kan också liksom, eller är förstås kopplade till de utmaningar som ställer, och sen ska vi hitta sätt att tackla de här.
Jag håller delvis med. Jag tror, som svar på din fråga, Bettina, att det är lite onödigt att jämföra generationer, för att precis som någon säger så alla generationer har sina utmaningar och så här. Men det jag tänker, att det har gått så snabbt nu, att liksom vi vet inte vad till exempel smarttelefoner, att man har dem hela tiden och man är hela tiden uppkopplad, man ska multitaska, hela tiden vara tillgänglig. Det här har inte funnits så hemskt många år. Och jag tror inte att vi riktigt har sett ännu effekterna av vad det till exempel leder till. Vi har en pågående klimatkris som jag tror att kommer att stressa redan idag väldigt många unga och får dem att må väldigt dåligt. Och det eskalerar också snabbt. Att jag vet inte riktigt vad som var motsvarande tidigare. Jag är ju också ung, så jag kan inte tala för dem som nu levde på 40-talet till exempel. Men
ingenting har väl gått lika fort som den här digitaliseringen.
Ja, exakt.
Ingen annan förändring.
Ja, precis. Det är det jag tänker också, att det påverkar oss nog. Eller måste ju påverka oss på något sätt.
Men det som har hänt är ju att vi materiellt har det allt bättre. Och det syns ju i den fysiska hälsan, att vi mår allt bättre fysiskt och vi lever allt längre. Men,
ja, vissa mår ju oss till lika, så ökar fettman också. Och jo, här, som, okay, det är en annan,
men i medeltal så lever vi längre. Den förväntade livslängden stiger i Finland, vilket inte gör i alla västerländer. Och det där. Men däremot så verkar det ju som att den här materiella liksom välfärden nog inte skulle avspeglas i det att vi skulle må psykiskt så mycket bättre. Att det materiella ger inte det här psykiska välbefinnande. Det har säkert inte blivit sämre heller. Vi är fortfarande lyckligast i världen i många internationella jämförelser. Men det som ger psykiskt välbefinnande, delaktighet, gemenskap, de sakerna har kanske inte förändrats så mycket, åtminstone till det bättre.
Det var det som du var inne på här, Mikaela.
Mm.
Ja.
Och vi ska inte glömma meningsfullhet. Jag tänker att det är där som ofta skon klämmer, att man på något sätt tappar bort den här meningsfullheten, som är en jätteviktig del av det här psykiska välbefinnande. Att livet känns meningsfullt och det man gör.
Precis.
Men varför kändes det eventuellt mer meningsfullt förut, eller gjorde det?
Det är en svår fråga.
Samhället är ju idag mer individualistiskt. Att om man tänker på tiderna efter kriget och 60-talet, så då fanns det ju kanske en sån här, ett gemensamt syfte, en gemensam målsättning att bygga upp välfärdsstaten och så här bygga upp samhället.
Ja, det som jag var inne på lite tidigare också, att idag lever vi ganska långt enligt mentaliteten att du är din egen lyckas med. Mm. Nu vara på den här chansen som du har fått och göra något stort av dig, uttryckligen du, och ska blomstra och du ska göra karriär och så vidare.
Men är det så att det krävs av en, eller är det något krav som, nu säger jag det, jag känner mig lite glaska, men säger ni unga människor liksom lägger på er själva?
Jag tror att det är både och. Jag menar, inte kan så här många människor ha hittat på det här i sin egen hjärna enbart. Det måste ju härstamma från någonting.
Mm. Men det vet man väl om utmattningssyndrom nog, att det beror dels på yttre orsaker, på belastning i arbete, men dels också på inre orsaker, det att man inte återhämtar sig, att man inte har tillräckligt mycket liksom kravlösa stunder på fritiden, att man inte på det viset ger utrymme åt sig hela, att bara vara på fritiden. Många är så duktiga att fritiden ska då fyllas av olika, man ska gå på gym och man ska sköta om sitt utseende och man ska gå på kulturevenemang och så vidare. Och det som vi ser idag, att det tror jag har med det här duktighetssyndromet också att göra, är en ökande klimatångest. Att man vill bara leva ett så koldioxidneutralt liv som möjligt, att det blir svårt att leva. Man kan inte köpa någonting, för antingen det är packat i plast eller så är det kött, eller så är det hitflugget från andra delen av världen. Eller, så det blir en ångest, och man kan inte ens skaffa barn, för de bidrar man till klimatförstöringen. Det här är ju för många, i synnerhet duktiga människor, nu ett problem, tror jag.
Mm. Vad tänker du om det, Mikaela? Tror du igen det här?
Ja, absolut. Mm. Och det är ju det här man ser hela tiden i flöden och i nyheterna och överallt. Man tror att, eller jag tror att många tror och känner att de behöver vara någon slags supermänniska och prestera på alla de här områdena. Och det är ju de områdena vi lyckas på som vi också visar upp, tänker jag. Att inte är ju någon perfekt. Men när man ser alla de här fragmenten av alla andras perfekta liv, så är det lätt att tro det. Och sen tänker jag nog att en sak som ju verkligen har förändrats är ju nog arbetsmarknaden och de förhållanden som finns där. Att det är ofta korta kontrakt, ganska osäker framtid, som du Christian sa här att tidigare var det. Liksom man gick i pappas fotspår och gjorde samma, och folk var på sin arbetsplats i 40 år och så fick man en guldklocka när man gick i pension, men så ser det inte ut längre.
Jo, den förändringen är nog säkert oåterkallelig, att det kommer knappast att gå tillbaka till.
Nej. Mm. Och delvis är det ju säkert bra, men det kan också vara stressande.
Mm. Känner du stress för sånt?
Absolut, ja. Man kan ju inte planera framåt om man aldrig har ett kontrakt som är längre än 3 månader till exempel. Då är det ju svårt att fundera långsiktigt.
Det här skulle jag vilja lite utmana, det här tänkesättet, för att det där, å andra sidan, handlar det mera om det, att du inte får samma sorts arbetstrygghet och säkerhet som förr, eller handlar det om det att vi inte litar på att samhället tar hand om oss? Den här diskussionen har jag nyligen haft när det gällde äldreomsorgen. Alltså vi litar inte på att, förr kanske det inte var så stor skillnad, jag själv ska få barn utan fast anställning, jag var inte en stund för det, jag var helt säker på att allt det här fixar sig, jag får moderskapsdagpenning och sen efter det börjar jag jobba igen, och jag blev inte fast anställd före långt efter. Jag menar, men jag litar på något sätt att det här fixar sig. Saknar ni den tilltron idag att samhället på något sätt tar hand om oss?
Det är väldigt viktigt här, för att förutom det vi har talat om delaktighet, vi har talat om meningsfullhet, så är det också ekonomisk trygghet är viktigt för det psykiska välbefinnandet. Mm. Det är kanske inte ekonomin i sig, utan tryggheten i det ekonomiska som är viktigt för det psykiska välbefinnandet.
Ja, vad tänker du om det, Mikaela, du som nu får representera den här yngsta här, den unga kvinnan? Som,
ja, ja. Nu kan jag ju inte tala för alla förstås. Jag tänker kanske mer att det handlar om att man inte vågar planera framåt. Alltså nu tror jag att många fortfarande har en tilltro till samhället, men... Sen tänker jag också att man kanske har en bild av att allt ska vara så perfekt hela tiden. Att om man skaffar barn och inte har en fast anställning till exempel, så kan jag då fortsätta leva det liv jag har vant mig vid till exempel. Att den standarden kanske går ner i så fall. Och man kan inte planera, man kan inte få ett lån till exempel om man har en kortare anställning. Att man, ja, det blir en otrygg framtid, men jag vet inte om det har att göra med att man inte skulle lita på att samhället inte skulle skjuta till och hjälpa om det behövs.
Jag nämnde äldreomsorgen därför, för att jag vet att där förekommer det nog och finns väldigt mycket diskussioner som finns i både kommentarsfält på social media och också i tidningarnas spalter, det här med att folk som nu inte ens är gamla ännu, så de är jätteoroliga för att samhället inte längre kommer att sköta om dem. Så som när de är äldre. Vi har sett för mycket hemska rubriker om dålig äldreomsorg och sånt. Mm. Och folk planerar att åka till Schweiz och ta liv av sig. Sånt här. Det är inte bara en och två jag har hört som säger sånt här.
Ja, det låter ju hemskt. Ja, jag vet inte, jag, för min egen del, i och med att jag är ganska långt ifrån pensionen och om jag ens får gå i pension någon gång, så jag kan inte... Jag klarar liksom inte av att ta in den aspekten också. Det blir för mycket. Mm. Det är kanske en del av det här hur man ska orka ta sig igenom en vardag som är ganska krävande. Att man kan inte ta in allt på samma gång. Man måste dela upp det i små etapper.
Mm. Jag tror nog att välfärdsstaten är väldigt viktig för det psykiska välbefinnandet. Och det är en orsak till att
vi i Finland
placerar oss så högt när vi mäter medborgarnas lycka.
Ja, absolut. Vi behöver den där tryggheten just för att våga ta de där riskerna, ta de där chanserna, lita på att livet bär. Och jag tänker att just de här skräckrubrikerna i media, det som de gör är ju att de ökar på rädslan, de minskar på den här tryggheten och på det sättet minskar de på det här psykiska välbefinnandet.
Och så kan det faktiskt finnas ekonomiska intressen bland annat genom att skapa den här otryggheten, så kan man sälja försäkringar, man kan sälja privata vårdtjänster och så vidare. Så att det är inte helt kanske utan orsak man skapar en sån här otrygghetskänsla.
Mm. Vad skulle ni båda som nu är proffs så att säga, vad skulle ni vilja säga åt det här nu när Mikaela ändå säger, och du säger också i ditt program i Spotlight, alltså som går att se på arenan när som helst, det passar er som nu lyssnar, så det där, ser också det att, eller jag får det intrycket att du menar att det är helt klart i din bekantskapskrets av unga kvinnor i din egen ålder, så att folk är stressade,
ja,
och trötta.
Det är den nya normala, alltså det är normalläge.
Okej, okay. Vad skulle ni som är proffs vilja säga till de unga kvinnorna?
Jag ger samma råd som i allt som har med psykisk hälsa och psykisk ohälsa att göra. Att tala om saken. Ta upp saken. Första steget är att öppna upp till en nära vän. Eller någon trygg person. Vi är märkliga, vi människor. Vi har ett stort behov av att bevisa åt oss själva att vi har rätt. Så då när vi känner oss usla, vi känner att vi inte når upp till de här kraven och förväntningarna som ställs, så då försöker vi hitta budskap runt omkring som stärker det här. Att så är det ju, så är det ju. Det bästa sättet att komma bort från det här tänker jag att öppna upp och tala med någon annan och använda någon annan som bollplank. Och sen när det gäller att utmattning och det här att det börjar kännas för tungt, så då ska man förstås ta upp den här saken på arbetsplatsen eller studieplatsen. Och arbetshälsovården och studenthälsovården är ju det första stället man då kan gå till.
Christian, vad är ditt råd?
Ni sa det allra viktigaste här redan, men så är det förstås viktigt också att se till att man har goda levnadsvanor, att man sover tillräckligt, att man är tillräckligt mycket utomhus, att man ger sån tid åt sig själv när man inte liksom schemalagd för några aktiviteter. Att man gör sånt som man upplever att man får glädje av. Det kan vara att lära sig något nytt, det kan vara att hjälpa till, delta i någon frivillig verksamhet. Någonting sånt som ger en känsla av glädje. Men det ska inte vara att prestera.
Och vad säger ni om det här med ett krav som man ställer på sig själv? Hur kommer man åt dem? Om man själv är alltså hård mot sig själv.
Då är det säkert det som Nonni var inne på här, att det är sånt som man kan ha nytta av att diskutera med någon annan, med någon vän eller kanske med någon professionell. Om man har den här tendensen att alltid ställa höga krav på sig själv, så kan det vara något man kan jobba på i till exempel i en kort psykoterapi.
Ja, vi har ju fantastiska stödmöjligheter idag. De kan bli ännu bättre, hoppeligen blir de det. Men jag ser också som det vi tidigare sa här att den här ökningen i diagnoser eller det här att man söker sig till hjälp handlar framförallt om det att man litar på att det finns hjälp att få.
Mm. Hur lät de här råden?
Ja, jag tycker absolut att det låter klokt, och jag tror att vi måste bli bättre på att vara förlåtande gentemot oss själva. Att vi är ganska bra på att förlåta folk i vår omgivning när de gör misstag och säger att nej, det där var inte så farligt, och vara snäll mot dig själv. Men vi borde bli lite bättre på att vara snälla mot oss själva också.
Med de orden avslutar jag, eller du fick avsluta dagens diskussion här i Slaget efter 12. Och det där jag upprepar, alltså Spotlight-diagnos duktig finns att se på arenan när som helst det passar dig. En ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då.